Välkommen till Skånes taltidning nummer 32, 2022. Utgivningsdag torsdag den 11 augusti. Solen går upp klockan 5.31 och ner klockan 20.52. I studion idag Mats Sundling och Gunilla Kracht och tekniker är Martin Holmström. Det här är innehållet.
Världscupbrons till tandemcyklisten Louise Jannering. Ett glädjande besked inför VM.
Och SM-guld i längdhopp och sprint till Tobias Jonsson som är tillbaka efter en tuff tid.
Gör bedömningarna i färdtjänsten mer välvilliga och ge vårdpersonalen skobidrag. Det säger Sverigedemokraten Marlene Ottesen i vår serie inför regionvalet.
Orolig för att bada. Hjälp finns att få på Öresunds funkis och av kommunala ledsagare.
På söndag byter Skånetrafiken tidtabell. Här är de permanenta ändringarna av busshållplatser.
Efter 40 år på Skånes taltidning har Rune Persson gått i pension och hans uppgifter tagits över av Khaled Amairi.
Öppnat och stängt. Med glassbar, tebar och bistro.
Så blir det evenemangstips med sommarglitter, kattpiss och veteranbilar.
Och kalendern med skolstart, tårtning och Ullevi-konsert.
Anslagstavlan som idag är gemensam för hela Skåne med meddelanden och ändringar i kollektivtrafiken. Och allra sist redaktionsrutan.
Tandemcyklisten Louise Jannering som slog igenom med dubbla brons i Paralympics i Tokyo för ett år sedan tog i helgen ett nytt brons i världscuptävlingarna i Quebec i Kanada. Det gjorde hon i tempoloppet med den nya piloten Katrin Nilsson och i det längre linjeloppet slutade de sexa. Tävlingarna var också ett genrep inför VM som börjar på torsdag. Och bronsmedaljen, den är hon nöjd med.
Jag är verkligen nöjd med den. Det var den första liksom, större internationella tävlingen som jag och min nya pilot Katrin körde tillsammans. Så det var ju en otroligt positiv framgång. Så det är vi väldigt, väldigt glada över och gett mycket positiv energi in mot de andra kommande tävlingarna.
Var det oväntat?
Ja, men det var det väl. Eller, alltså det finns ju alltid en teoretisk del inom idrott där man kan säga att ja, men det borde vara möjligt givet att jag har slagit vissa motståndare förut och sådär. Men konkurrensen är stenhård och jag och Katrin har ju som sagt aldrig kört ett sånt här stort lopp tillsammans förut. Så att jag visste ju att det fanns en liten chans. Men jag menar idrott är idrott så det finns ju alltid en chans. Men det var ju otroligt kul att det gick vägen.
Tempo och pilot, det kanske är okända ord för de flesta.
Ja, men precis. Så pilot, det är den personen som sitter fram på tandemcykeln som styr och växlar och ja, men ögonen på cykeln helt enkelt. Och sen så är det jag då som min roll kallas för stoker, så jag sitter bak på cykeln och min uppgift är att vara så följsam som möjligt och sen vara en del av den här kommunikationen då mellan mig och min pilot. Och sen så tar båda i precis lika mycket på cykeln, så det är en fysisk prestation av båda. Och tempolopp är den ena av två grenar som vi kör inom landsvägscykel och det är helt enkelt individuell start och sen är det varje par mot klockan. Ofta är det ett lopp på mellan 20 och 30 kilometer så det kan ta allt från 30 till typ 50 minuter beroende på väder och bana och sådana saker. Så det gäller helt enkelt att ta ut sig så mycket man bara kan för att det ska gå så fort som möjligt.
Du har tre nya piloter, berättar du sen Paralympics.
Ja, en nygammal och två helt nya. Så jag och Jenny Eliasson som jag körde velodrom med i Tokyo, det vill säga inomhuscykling som jag också tävlade i, men vi tog inga medaljer. Hon och jag har kört lite tävlingar på landsväg, så hon är kvar och sen så har jag också hittat två nya piloter som är helt nya inför den här säsongen, vilket är jättekul. För min före detta pilot och Anna som jag tog medaljerna tillsammans med i Tokyo, det var bestämt sedan länge att hon skulle sluta efter Tokyo. Och då är det klart att det är ett huvudbry hur man ska hitta nya piloter och ja, de ska på något sätt vara på rätt plats i livet och känna sig motiverade och vara starka cyklister och man ska matcha personlighetsmässigt. Och det är väldigt mycket som ska klicka, men då hade jag turen att faktiskt sitta två stycken. Så jag har tävlat med båda den här säsongen.
Ja, du och Anna Svärdström som var pilot då, ni tog dubbla brons i Paralympics i Tokyo för ett år sedan ungefär. Hur förändrade det livet för dig? Kom sponsorerna och räkte pengarna över eller?
Nej, det kan jag väl inte direkt säga vad de gjorde. Men däremot så är det klart att alltså, det första och det faktiskt viktigaste är ju att det har varit otroligt motiverande. Sen har det ju blivit en uppmärksamhet kring det, både ja, men lite genom media såklart, men också i ens närmaste omgivning och inom cykelvärlden och sådär som jag och vi inte var vana med sen innan. Så det är ju jättekul och jag märker ju absolut att ju bättre man blir desto lättare är det att få stöd och support. Det är ju många liksom pusselbitar i en, hur ska man uttrycka det, elitidrottsapparat. Men sen det är ju inte riktigt som att det regnar pengar över mig. Men jag har absolut fått ett nytt och ännu bättre stöd än vad jag fick innan Tokyo på flera olika sätt som har bäddat för nya möjligheter att satsa vidare. Då. Ja, men så är det ju.
Och så tävlar ni också i linjeloppet och det var 8 mil långt. Och där slutade ni sexa bakom två irländska par som tydligen var väldigt vassa.
Ja, verkligen. Det ena irländska paret, de har varit i princip bäst sen jag och Anna började tävla. Och de är verkligen helt outstanding. De är otroligt duktiga och nu har de ju då liksom scoutat ett nytt irländskt tandempar. Och det innebär ju att de samarbetar mycket på linjelopp. Då. Det är en längre lopp där alla, i vårt fall kvinnliga tandempar, startar samtidigt. Så det handlar väldigt mycket om taktik och spara energi och sådana saker. Och eftersom de då är från samma land så kan ju de samarbeta mot samma mål. Så att de blir otroligt starka motståndare. Så att det gjorde de bra. Vi var med och körde bronset ganska länge men tappade lite på slutet. Men generellt sett så vi har aldrig kört ett linjelopp på det sättet och det ställer helt andra krav på kommunikationen och framförallt erfarenheten stoken och piloten emellan. Så att det gick ändå otroligt bra när det gäller liksom positionering i klungan, kommunikation mig och Katrin emellan och så vidare. Men sen är vi lite oslipade i just linjelopps sammanhang. Så det ska bli kul att få fortsätta att bygga på den erfarenheten.
Mm. Det ska ni göra då kanske ganska snart. För på torsdag börjar VM också i Quebec fast en bra bit längre norrut i den här stora staten.
Det stämmer bra det. Ja, men det stämmer bra det. Nu är vi i en liten, får man säga, håla som heter Baie-Comeau i den kanadensiska skogen när vi är fortfarande i provinsen Quebec. Då. Och här börjar VM-tävlingarna på torsdag och vi tävlar på fredag och söndag. Så på fredag kör vi tempolopp, det individuella loppet, och på söndag så kör vi linjelopp.
Mm. Hur går det där då?
Ja, det får vi se. Vi ska verkligen, vi var och rekade banan igår i bil bara. Och idag när vi pratas vid nu så är det tisdag. Då ska vi cykla banan för första gången. Och träna på kurvtagning och diskutera hur vi ska lägga upp loppet rent taktiskt då. Och så vår konkurrens som det på VM blir det aldrig annars. I alla fall inte på det här VM:et. Nu är de bästa här. Mm. Ja, men vi får se placeringsmässigt. Medalj blir nog jättesvårt men inte omöjligt. Och det är klart att vi kommer att gå för det, framförallt givet hur det gick förra helgen.
Och det är så att tempot kanske ni har bäst chanser i.
Mm, det är definitivt så.
Det sa den 25-åriga Louise Jannering som numera bor i Stockholm och som fick pris som årets stjärnskott på den senaste Parasportgalan. Hon intervjuades av Mats Sundling. Tobias Jonsson vann dubbla guld i SM i parasport i helgen och visade att han nu är den bästa synskadade friidrottaren i landet. Han vann i grenarna 100 meter och längdhopp. Bägge i synsvagklassen S12 och i längdhoppet före Olof Ryberg. Där fick den 26-årige Jonsson till ett års bästa hopp på 6,92, en halv meter längre än i Paralympics förra året, som blev något av en besvikelse. Och något som lovar gott inför VM nästa år.
Jag är jättenöjd. Det var länge sedan jag var uppe på 6,90, bara det. Så 6,92, det är inte fiskan för mig, så det är skönt att hoppa upp på de längderna igen. Så det var riktigt kul.
Bara 5 centimeter från personbästa. Vad är det som har fått dig att hoppa så långt nu?
Ja, men det är väl att jag har fått en bra utveckling från min nya tränare från hösten, vintern och våren. Så har jag känt på mig något att kunde bli riktigt bra i sommar, men när det skulle smälla så det visste jag inte riktigt. Men det gjorde ju på viktigaste tävlingsdagen. Så det var skönt att man kan prestera ändå igen på mästerskap på hemmaplan.
Det var ett längre hopp än du fick till i Paralympics i Tokyo för ett år sedan. Och där slutade du 7:a.
Precis. Ja, nej, den tävlingen försöker även med sig glömma. Och jag var ju väldigt besviken från den tävlingen. Och hade jag blivit på den placeringen med det här resultatet, då hade jag ändå varit nöjd. Men den placeringen och det dåliga resultatet jag gjorde där, det var bara dåligt tycker jag. Så det var väl mer så här morot, att jag var lite mer revanschugen. Att så här vill jag inte ha det, så jag kan bättre. Och det gjorde jag ju nu.
Vad är skillnaden, Tobias Jonsson, nu 2022 jämfört med ett år sedan? Vad är det som har hänt sedan dess?
Idag har jag väl mycket mer självförtroende. Jag har haft tid att släppa mammas bortgång då, av cancern. Och fått ta tid att jobba lugn och ro och inte känt den här stressen. Att jag har kunnat koppla av och njuta lite av träningen också. Det är väl det som gör mig kanske lyckligare kanske idag. Att jag inte stress är ju ingen bra humöret brukar jag tycka. Så jag har haft väldigt bra detta året och det är väl det som gör utdelningen idag.
Mm. Ja, du har blivit mer explosiv, berättade du innan, att du nästan springer för fort för avhoppet.
Precis, ja, jag har tendens att inte hinna med ibland när jag hoppar. Ibland kan jag faktiskt få till det, men inte så allt för ofta. Men nu är slutet med de här 2 tävlingar i Folksam Grand Prix i Söderhamn och nu i Norrköping. Då känns det som att jag har börjat behärska hastigheten. Men det är inte konstigt. Jag är ju bättre än någonsin. Jag sätter ju svensk rekord för 2 veckor sedan på 100 och även på 200 meter. Så utvecklingen går, men snabbare vill jag bli också för att kunna hoppa ännu längre. Så det är en bra bit på vägen detta, men jag vill mycket mer.
Ja, du sprinter också och du vann ju dessutom då 100-metersklassen, fast då var du ensam kan man säga. Eller var 48.
Ja, men precis. Det var mer kul att få också göra. Jag har inte haft 100-200 meter som huvudgren, så det är ganska kul att ställa upp i det. Jag har alltid tyckt 100-200 meter är väldigt roliga grenar. Så kan man få något annat att tänka på, inte bara just huvudgrenen. Och där gick det väl ändå ganska bra tyckte jag. Näst bästa tid i år. Det enda jag inte var nöjd var med starten. Jag tyckte jag kände mig väldigt steg och långsam. Men just sista 50-40 meter då fick jag upp farten ordentligt. Så jag var väldigt nöjd med maxfarten. Men jag var inte så nöjd första delen. Jag gav bort i alla fall någon tiondel, kanske 2 tiondelar så, av det. Men det är inte konstigt. Jag hade gjort 9 hopp dagarna innan. Så man var ganska liten så, till hundringen. Men det blev ändå bra tid och jag är nöjd med det. Mm.
I längdhoppet så hade du en konkurrent. 4 år yngre Olof Ryberg. Han hoppade 6,45. En halv meter kortare än du. Är han där uppe och nafsade i hälarna?
Jo, men det tror jag. Jag har en känsla att någon dag så, för han är väldigt jämn faktiskt med de hoppen. När jag mötte den i Borås så fick jag stryka av honom. Då hade jag en sämre dag. Kände jag hade en riktigt dålig dag. Men han var bara bättre än mig. Så det var ju bara igen gratulationen. Han har en bra lägsta nivå så har man en bra lägstanivå så då kan man bara vänta på hans fullträff, om man säger. Då kanske han ökar 20-30 cm till. Så gärna var beredd när han svarar. Målet är väl inte att släppa förbi han, fast jag vet att han är hack i häl på mig.
Mm. Ja, nu väntar ett nordiskt mästerskap, det första i Bollnäs om ett par veckor. Men sen nästa år väntar någonting mycket större, VM i Frankrike. Och sen är det dessutom då ett Paralympics året efter det. Ja, hur tänker du om det?
Nu till nordiska mästerskap para. Det är lite nytt för min del, men det är som para-SM och SM överhuvudtaget. Det är samma regler och allting. Men det nordiska, det kom lite spontant i somras. Man ville vara med och ställa upp det. Och jag tänkte, varför inte? Det var bra för parasport i Sverige att det syns, att det lockar mer aktiva. Så jag tror det är väldigt viktigt. En annan är med och som andra deltagare i Sverige som har varit med nu på SM, att man är med och visar upp sig. Men vad det blir för resultat och så, det vet jag inte. Jag kan ju som sagt tappa lika bra som jag gjorde nu i helgen. Performen kommer nog vara kvar där. Jag har inte så mycket förväntningar. Sen blickar vi väl mot vintern, från höst till vinter och våren till nästa sommar, som är en väldigt viktig sommar överhuvudtaget. Hela året blir väl viktigt att vi inte får några skador, bekymmer eller några känningar. Att man jobbar och hittar en lagom nivå med att man får en bra återhämtning och bra kvalitet till nästa sommar, som är Paravén då i Frankrike. Så kommer det vara väldigt viktigt, dels för att visa upp sig till parasport, men andra är att komma så högt upp i ranking och komma så högt upp mot pallen som möjligt. Jag har ett mål, topp 5 eller högre. Det är ganska tidigt att säga redan nu, men just nu känner jag mig i alla fall där uppe efter de här dagarna. Så nu känns det så här, nu kan jag äntligen kampa mot dem där uppe. Så.
Upp i världstoppen då?
Precis. Nu känner jag mig att jag hör till dem där uppe. Så det blev en liten morot nu då. Eller motivation till hösten och vintern och våren till nästa år.
Sa Tobias Jonsson från Bollnäs, som bland annat har ett VM-silver från 2017 på meritlistan. Hans storebror Per Jonsson tog under sin karriär bland annat VM-guld och är fortfarande den som har hoppat längst i familjen. Men efter skadan som stoppade honom från att delta i Paralympics la han av med tävlandet. Reporter var Mats Sundling.
Turen har kommit till Sverigedemokraterna i vår serie intervjuer inför valet till regionfullmäktige. Partiet representeras av regionrådet Marlene Ottesen, som är ledamot av hälso- och sjukvårdsnämnden. Så vi börjar med att prata om vårdköerna.
Köerna generellt inom hela regionen beror ju ett stor del på att det är brist på personal. Det är ju en väldigt stor anledning. Och det viktigaste där är ju helt enkelt att vi ser till att vi får mer personal inom alla grenarna inom sjukvården. Och då är ju frågan, hur ska vi göra det? Jo, det är ju med att vi vill ju se lite mer flexibla arbetsvillkor, flexibla arbetstidsmodeller, bättre incitament för personalen, fler förmåner, så att man känner en faktisk uppskattning från arbetsgivaren och inte bara en klapp på axeln.
När du säger förmåner, kan du ge exempel på exakt vad ni menar?
Dels så har vi pratat om att eventuellt införa ett skobidrag i Region Skåne för att få bra arbetsskor, eftersom det är en väldigt stor belastning på kroppen att gå med fel skor när man går väldigt mycket som man gör inom sjukvården. Vi vill även se olika former av löneförmåner och löneincitament på olika nivåer som till viss del kommer att behöva förhandlas med fackförbund såklart för att de ska slå på rätt håll.
Men när det gäller ögonsjukvården, finns det ögonspecialister att tillgå?
Specialister i sig är ju också ett problem, och att det utbildas för få inom vissa specialiteter. Så att det är ju också någonting som man behöver titta på, så att vi får rätt specialistkompetens.
Många har ju slutat och gått till privata verksamheter. Kan man locka tillbaks dem?
Det är ju förhoppningen att kunna göra det genom att se över olika former av hur vi kan göra arbete inom Region Skåne mer attraktivt och göra Region Skåne till en attraktiv arbetsgivare. Det är ju så vi känner att vi lockar tillbaka personalen.
Hur ställer ni er till utökade vårdval inom ögonvården?
Vårdval i sig är ju ingenting vi har någonting emot. Däremot så måste man se över behov kontra kostnader kontra vilka negativa och positiva effekter som ett vårdval kan få. Så att i dagsläget kan jag inte uttala mig om utökade vårdval, utan för att kunna ta beslut om något sådant så behövs det göras en gedigen utredning som påvisar både för- och nackdelar så att man har ett ordentligt underlag att väga.
Inom habilitering och hjälpmedel så är ju bristen på synpedagoger ett stort problem. Vad tänker ni att man kan göra åt det?
Det handlar ju också där om just kompetens och kompetenstillförsel. Och se över utbudet, se över har vi tillräckligt med utbildningsplatser, behöver vi göra mer på den biten. Se över var är problemet, vad är det som brister och vad kan vi göra åt det.
Utbildningsplatser finns ju överhuvudtaget ingenting i Skåne.
Och då behöver vi ju definitivt titta på det. Kan vi locka, kommer det hjälpa vår kompetensförsörjning och kan vi ha större utbyte med lärosäten för att se över det här och helt enkelt se till så att vi kanske får en sådan utbildning, kan ju vara bra att titta över.
Något som har diskuterats under de senaste åren, det är ju vem som har ansvaret för att utbilda personer med synnedsättningar på sina smarta telefoner till exempel. Och nu har man löst det genom att Synskadades riksförbund har fått i uppdrag att göra det med bidrag från regionen. Är det en bra lösning?
Till viss del skulle jag vilja säga att det nu kan vara en bra lösning, för då har vi personer som har en rejäl kompetens inom området och vet liksom vad de pratar om så att säga. Sen kan det såklart vara problematiskt att föreningar och organisationer är de enda som sköter en utbildning, för att där är ju någonstans måste man ju alltid ha en backup när det gäller de formerna av utbildningar. Men att någon gör det är ju bra, och som sagt att någon med god kompetens inom området gör det är superbra. Men någonstans måste man ju ha en backup också.
Förr fanns ju sån utbildning på Glimåkra folkhögskola, men regionen slutade att utnyttja den och nu är den helt nedlagd. Var det ett misstag?
Det kan jag inte svara på här rakt upp och ner, tyvärr. Men det är kanske någonting man behöver titta över, om det kan vara en bra backup att kanske börja finansiera den igen.
Men kan man annars tänka sig att just regionen tar över en större del av sån här grundutbildning på tekniska hjälpmedel, smarta telefoner och så? Hittills har man ju tyckt att man har utbildning på de specialhjälpmedel som behövs, sådana appar och så, men inte själva grunden.
Det handlar ju också om en kompetensfråga och vad som är regionens kärnuppdrag så att säga. Vissa saker är ju bättre att någon annan hanterar så att regionen kan sköta det mer specialiserade hjälpen eller vad man ska kalla det. Så att där tror jag nog att det kanske finns en mening med att man lägger ut det på en extern som kan göra det på ett bättre sätt än vad regionen kanske hade kunnat göra.
Det har också förekommit en del kritik mot att det tar väldigt lång tid att få nya och moderna hjälpmedel, att det är väldigt byråkratiskt.
Ja, och just det här problematiken kring hjälpmedel och framförallt kring olika former av regelverk. Där är ju en problematik mellan att vissa hjälpmedel är kommunens och vissa hjälpmedel är regionens. Och den har vi länge pratat om att vi skulle vilja se över så att man på något sätt harmonierar det här. Antingen att regionen tar ett helhetsansvar eller att man har ett regelverk som gäller över hela så att det inte blir ojämlika skillnader i hjälpmedelstillgång och olika former av hjälpmedel och avgifter. För just nu är det ju, vi har 33 kommuner i Skåne och 33 olika avgiftssystem och sen så regionen ovanpå det. Så att det behöver definitivt lösas.
Och det är att det tar lång tid, det byråkratiska?
Det byråkratiska är ju också alltid ett problem och där pratar vi ju ofta om att man ska titta över administrationen inom hela sektorn. Och frågan är ju, där finns det då administrativa steg som man kanske hade kunnat skippa, vilket kan göra att processen tar kortare tid.
Kan man tänka sig vårdval för hjälpmedel?
Det kan man ju göra, men precis som jag sa innan så är det ju svårt att säga ja eller nej till något sådant utan att man har gjort en gedigen utredning inom området. Men däremot så är vi ju för att man ska ha ett friare val inom hjälpmedel, att det liksom ska vara lite mer fritt.
Men ofta är det ju så då att man har gjort stora upphandlingar och så är det de hjälpmedlen som gäller.
Ja, så är det ju också. Det är ju den andra sidan av myntet så att säga. Så att även här behövs ju, nu känner jag att jag säger utredningar väldigt ofta, men det är ju som så att utan ett gediget underlag så ska ju politiken faktiskt inte fatta beslut, för då är risken att det bara blir sämre.
Utredningar, ja. Häromveckan så gav regeringen Socialstyrelsen i uppdrag att undersöka om det behövs nationella riktlinjer när det gäller just hjälpmedel och habilitering. Tycker ni att det behövs?
Att staten ska ta ett större ansvar inom hela vårdsektorn ser vi ju som en väg framåt. Med det sagt inte att det ska vara ett statligt huvudmannaskap. Det är två vitt skilda saker. Men det kan ju vara en god väg framåt, för att då kommer man få den här harmonieringen och inte en ojämlik vård, varken över kommuner eller regioner.
Ska den som är gravt synskadad kunna räkna med att få färdtjänst?
Vi vill se över färdtjänstreglementet, dels färdtjänstreglementet men även lagstiftningen har vi förstått att den är väldigt luddig och svårtolkad, och vi vill göra det lättare att få färdtjänst.
På vilket sätt vill ni göra det lättare? Vad är det som är fel idag?
Vi vill se mer välvilliga bedömningar och inte så strikta som de är idag.
Men vad är färdtjänst då, tycker ni? Är det en ersättning inte bara för kollektivtrafik utan också för bil, cykel, promenader?
Färdtjänst ska ju vara ett hjälpmedel, ett flexibelt hjälpmedel för den som behöver det. Och där behövs ju flexibilitet i systemet. Och huruvida olika trafikslag eller ej ska ingå, det har jag inget svar på idag. Men definitivt att det behövs en större flexibilitet och att det inte ska vara så inrutat och att liksom de här väldigt strikta bedömningarna, utan man måste mer se till dels individens behov och individens hinder, men även individens livssituation i helhet som familj, arbetsliv och dylikt, så att man gör en mer sammanvägd och välvillig bedömning.
Då låter det som att man kan få väldigt olika bedömningar beroende på vem som är huvudman.
Ja, där har vi ju också ett sånt här problematik att Region Skåne är huvudman för, jag tror det är majoriteten av Skånes kommuner, jag vågar inte svara på många, men sen har vi ju såklart kommuner som sköter färdtjänsten själv. Det blir ju också den här problematiken att vi kan ha olika regelverk på olika ställen, och där kanske man får föra en diskussion med kommunerna om att även om de inte vill köpa färdtjänsten av Region Skåne så kanske man ska ha ett mer övergripande regelverk.
Men om det nu ska vara mer flexibelt och så, kan det då inte bli lite mer godtyckliga bedömningar?
Den risken finns ju såklart, men där får man ju ha tillit till att de som arbetar med att ge ut färdtjänsttillstånden har regelverket i ryggen, men även har sin medmänsklighet i bedömningen så att säga.
Före färdtjänstlagens tillkomst så var ju färdtjänst en social förmån, inte, det var inte en trafikfråga. Vill ni gå tillbaka till det?
Nej, jag tror nog att det ska vara en trafikfråga, för det är ju trots allt ett trafikslag som ska utnyttjas på ett eller annat sätt. Så att det är nog korrekt i sig, men att man har som sagt mer välvillig bedömning.
Färdtjänsten ska alltså ersätta kollektivtrafiken om man inte kan åka med kollektivtrafiken. Tycker ni att kollektivtrafiken idag är så pass tillgänglig att den fungerar?
Där är problemet att åtgärda inom kollektivtrafiken också, dels både på stationerna som förvisso till stor del är Trafikverket som äger, men dock. Men även tågen och bussarna. Där är nog saker som man behöver se över så att de är tillgängliga för de som väljer att åka kollektivt.
För den med synnedsättning så är ju till exempel utropen på bussarna ett problem.
Precis, och det är ju en sån sak som behöver ses över så att det alltid fungerar. Både det och som sagt även på perronger att utrop fungerar bra där, och så att det liksom blir en välfungerande kedja rakt över.
Och så är det då biljettsystemen, att det det mer och mer går över till att man måste ha en smarttelefon och en app för att kunna köpa en biljett på Skånetrafiken.
Ja, och det är väl, hela samhället gör ju den förändringen just nu att man övergår. Men vi är ju lite mer konservativa i synsättet, både på det och på kontanthantering och hela den, om man vill väva in den biten. Och någonstans så måste det ju finnas en backup för de som faktiskt inte har den möjligheten. Hur den backupen ska se ut, det kan jag inte svara på. Men där måste ju alltid finnas en fallback för vad händer om hela telefonnätet slås ut och man ändå behöver åka kollektivt. Alltså där finns ju många, många bitar att ta in i där.
Och då är vi ju tillbaka till det där då. Vems ansvar är det att den som har en synnedsättning ska kunna utnyttja systemet?
Där blir det ju, eftersom det är Region Skåne som är huvudman för kollektivtrafiken genom Skånetrafiken, så blir det ju Region Skånes ansvar att se till att det fungerar.
Och att man lär sig att hantera telefonen.
Ja, då kommer vi faktiskt tillbaka till den, så att ja, jo, det blir det ju faktiskt. Men som sagt, även om det är Region Skånes ansvar, så kan man ju fortfarande ha det på en extern part.
Regionen är ju Skånes största arbetsgivare. Vad vill ni göra för att fler med funktionshinder ska kunna få anställning, jobb inom regionen?
Här är det ju viktigt att se till individen och individens förmågor och att kunna göra vissa anpassningar för att fler ska kunna arbeta inom regionen. Ett funktionshinder ska ju inte vara ett hinder i arbetet, utan det viktiga här i alla anställningar är att se till individens kompetens. För ingen ska ju diskrimineras på grund av det ena eller det andra, utan det ska ju vara kompetensen som råder vid anställning.
Förr när man gick till syncentralen, då kunde man ju räkna med att där möta en person som själv hade en synnedsättning. Men så är det ju inte nu.
Det är en intressant tanke som finns även inom andra områden, att du har personer anställda som har antingen funktionsnedsättningen eller den sjukdom eller dylikt hinder. Och det är ju en intressant tanke att se över vilka andra områden som det hade kunnat fungera inom.
Men kan ni som politiker påverka detta?
Både ja och nej. Det är ju inte politiken som anställer personerna. Däremot så kan vi ju sätta upp ramar och vi kan ju göra olika former av projekt. Och som sagt, vi kan ju inte bestämma vem som ska vara anställd. Däremot så kan vi ju, som om man säger inom psykiatrin till exempel, så är det ju peer supporters. Man hade ju kunnat ha samma princip egentligen, för det är egentligen en person som du kan möta som har liksom din egen diagnos. Lite grann samma synsätt tänker jag att man hade kunnat applicera.
Det sa regionrådet Marlene Ottesen från Sverigedemokraterna. Reporter var Birgitta Fredén.
Denna hittills åtminstone ovanligt varma sommar har fått många att längta till strand och bad. Men hur fungerar det för en person med synnedsättning som behöver stöd och hjälp för att våga hoppa i böljorna? I Malmö finns Öresunds Funkis, tidigare handikappbadet, där Jasmin Rami är chef.
Man kan ju då få hjälp att exempelvis bli ledd ifrån våra omklädningsrum eller ifrån så att säga själva huvudbyggnaden ut på bryggan och ner i vattnet eller längs vår ramp. I vattnet. Behöver man någon form av assistans i vattnet så kan vi även finnas behjälplig där. Likaså om man behöver sen för att kunna ta sig upp. Just att man kanske behöver en extra hand eller att man behöver hålla lite på axeln, så kan vi finnas där till och hjälpa till så att säga.
Är det något ni inte kan hjälpa till med?
Ombyte, exempelvis att hjälpa till att någon, alltså just med kroppen och så, kan vi inte, i och med att vi inte är några assistenter, utan att finnas behjälplig så att man kan ta sig till och från vattnet, det kan vi absolut göra.
Går ni med ner i vattnet också om man vill det?
Det gör vi absolut. Vi Vi har ju så att säga bemanning som då är stationerat på olika positioner. Och vi har alltid minst 2 stycken som är uteplacerade. Och dessa då är ju som ska finnas behjälpliga just att bli ledd till ett bord eller in till toalett eller då ner till vatten eller från vatten och då även ner i vattnet så att säga. Men vi har ingen möjlighet att avsätta en personal som följer en besökare under hela besöket så att säga.
Så att ni sitter inte på bryggan och är med under hela badet så att säga?
Det beror ju helt på. Finns det behov så är vi givetvis kvar ute på bryggan tills att man känner att man har badat färdigt. Det har vi absolut.
Personalen på Öresunds Funkis kan alltså inte hjälpa en person under hela hans eller hennes besök på badet, säger Jasmin Rami. Den som behöver det stödet får lita till kommunens ledsagarservice. Alla ansökningar om ledsagning prövas individuellt och biståndsbeslutet anger inte detalj vad ledsagningen kan användas till, säger Kristina Saunders som är chef för biståndsanläggarna på funktionsstödsförvaltningen i Malmö.
För de allra flesta så handlar det om att man får beviljat en viss antal timmar att använda för fritidsaktiviteter, samhällsgemenskap eller kulturella aktiviteter. Och då brukar inte handläggaren precisera exakt när och var det ska användas. För en del personer som söker till oss, ja, men då är det kanske uttalat från början. Jag behöver ledsagning för att kunna ta mig till den här aktiviteten. Och då kan det vara lite mer tydligt att det är just för det här syftet. Men insatsen är ju till för den enskilde, att den enskilde ska kunna leva som alla andra. Så att vi ser ju att det ska vara en flexibilitet i hur man ska kunna använda insatsen. För att det ska vara till gagn för den enskilde.
Och om man nu tar den här mycket varma sommaren som exempel, då kan man alltså använda sin ledsagare för att gå och bada till exempel, även om man inte har gjort det förut.
Ja, och det tänker jag ju som så här att det är ju ingenting som man behöver, så länge det ryms skulle jag vilja säga inom det beviljade timantalet. Så det är ju en annan sak. Behöver man ansöka om utökning av timmarna, då gör man ju det hos sin handläggare. Men så länge det ryms inom det beviljade timantalet så finns det ju inget som hindrar det utifrån beslutet. Däremot så måste man ju ha en dialog med sin ledsagare och kanske ledsagarens chef ifall det skulle finnas något annat hinder utifrån säkerhetsaspekt för den enskilde själv eller utifrån arbetsmiljön. Men det är ingenting som hindrar det utifrån vårt myndighetsbeslut.
Om då ledsagaren inte känner sig bekväm med att gå och bada, kan man då få byta ledsagare för just en sån aktivitet?
Ja, men absolut. Återigen, då tar man ju en dialog med de som utför insatsen. Det tänker jag att det ska finnas en möjlighet. Förutsatt att det finns någon som är ledig just då som kan träda in just vid det tillfället. Så det kan ju behöva finnas en viss framförhållning om möjligt. Men det är ju många som byter ledsagare. Ja, men för att det inte funkar av en eller annan orsak. Så det hade jag rått vederbörande i så fall till att ta upp det med dem som utför din insats. Och man kan alltid ringa till sin biståndshandläggare också om man behöver hjälp i att dra i en sån här fråga och säga att det funkar inte riktigt, jag får inte mina behov tillgodosedda. Och så får biståndshandläggaren också hjälpa till med kontakten till de som ska utföra det.
Men finns det något en ledsagare absolut inte kan eller får hjälpa till med?
Ja, men givetvis så måste det ju vara lagliga aktiviteter om man säger så. Så ledsagaren kan ju aldrig bidra till någonting som ligger utanför lagens arm så att säga. Men för övrigt så handlar det ju om att det ska vara en trygg och säker aktivitet utifrån både arbetsmiljön och för den enskilde. Lite som vi var inne på innan med badstranden här. Och sen är det ju tänkt att ledsagaren ska ju utföra insatsen utanför hemmet. Annars kan jag inte se någonting på rak arm som inte ledsagaren skulle kunna göra så länge det ligger inom ramen för uppdraget.
Du pratar lite om riskbedömningar och sådär.
Ja, nej, men jag syftar ju just på det att det ska vara tryggt både för den som utför uppdraget och den som får hjälpen. Och där kan det behövas en riskbedömning, absolut. Det kan ju vara som så att det behövs två personer som utför just det momentet. Och då finns det möjlighet till det också. Så det begränsar inte beslutet. Utan då blir det ju en fråga för verkställigheten. Att just för, vid en badaktivitet, för att det ska vara säkert och tryggt för alla, så kan det behövas två personal till exempel.
Sa Kristina Saunders, chef för biståndshandläggarna på funktionsstödsförvaltningen i Malmö. Vi hörde också Jasmin Rami, chef på Öresunds Funkis. Reporter var Birgitta Fredén.
Nu på söndag den 14 augusti har Skånetrafiken tidtabellskifte. Och det betyder som vanligt några permanenta ändringar i trafiken. Här är hållplatsförändringarna som gäller busstrafiken och då först regionbussarna. Linje 150 får en ny hållplats kallad Bara Väster. Linje 307 kommer att köra via Surbrunnsvägen i Ystad igen. Och det betyder att man kan resa från hållplatserna Erik Dahlbergsgatan, Kapellgatan, Norra promenaden, Gosselmansgatan och hållplatsen Stadsbiblioteket. Men inte längre från hållplatsen Klintehusgatan. Också Skåneexpressen nummer 4 kommer att köra på samma Surbrunnsväg. Och det betyder att det går resa med den från hållplatserna Gamla Vattentornet och Stadsbiblioteket. Men inte längre från hållplatsen Arenan. Linje 445 får en ny hållplats kallad Friluftsvägen som ligger vid ICA Supermarket. Där stannar den bara i ena riktningen mot hållplatsen Pumpvägen vid City Gross. Linje 523 och 525 kommer inte längre stanna vid hållplatsen Strandängsskolan i Båstad. Närmsta alternativ blir Busstorget. Och här är några permanenta ändringar för stadsbussarna. Först i Helsingborg. Linje 2 återgår till att köra sin ordinarie väg i Ödåkra igen. Och det går inte längre att resa från hållplatsen Rausvång. Resenärerna hänvisas till Miklagårdsgatan som ligger cirka 240 meter bort. Linje 4 påverkas av ett arbete på Filbarnavägen och hållplatsen Åstorpsgatan dras in. Hållplatsen Merivägen ligger närmast till som alternativ, cirka 300 meter bort. Linje 8 drabbas av arbeten på Drottninggatan och kommer inte längre att stanna vid Margaretaplatsen. Istället finns hållplatsen Tågagatan 250 meter bort. Så avslutningsvis till Malmö. Där kommer stadsbuss 6 att ta en annan väg så länge en ombyggnation vid Hylje pågår. Oklart hur länge. Och den stannar nu vid hållplatsen Hylje, läge C och B. Men inte på hållplatsen Vind 3. Den ersätts av hållplatsen Hyllevångsparken som ligger närmast. Linje 10 kommer att stanna på nya hållplatser som heter Hyllevångsparken och Älmhultsgatan. Och till hösten startar den nya linje 47 som går mellan Malmö C och Limhamnstranden under rusningstid. Den ska gå parallellt med linje 7 fram till hållplatsen Valborgsgatan men kör sen till hållplatsen Stranden istället för till ön. Tidtabellerna ändras förstås också och de finns numera främst på Skånetrafikens sajt och i deras app, men de går också att få hemskickat som A4-papper. Och deras kundtjänst kan man nå på telefon 0771 77 77 77. Och fler, mer tillfälliga ändringar hittar du som vanligt i anslagstavlan längre fram i tidningen.
För 40 år sedan började Rune Persson på Skånes taltidning som tekniker. Och i början av sommaren gick han i pension, medan Khaled Amairi tog över. En tid efter pensioneringen hälsade Rune på och vi tog en pratstund med de bägge. I rummet där skrivarna får trycka text på CD-skivorna och brännarna för att kopiera dem står.
Ja, det har gått bra. Det blev lite andra rutiner än när man gick upp klockan 4:05 de dagar man skulle vara här. Det gör man inte nu. Nu får det räcka med klockan 6:45 så, och det blir alla dagar så tar jag min hundrunda med hunden Gunnar och så. Sen brukar Britt fixa frukost till vi kommer in och ja, det är lite andra rutiner på morgnarna. Men så har jag ganska mycket gjort ändå. kulturafton i SRF bland annat. Det var ett styrelsemöte där inne och har haft lite bjudningar annars hemma. Just nu har det inte känts alls tomt och har gått att fylla med andra saker, så att det har gått bra.
Vad var det du gjorde här? Nu står vi vid ett antal CD-brännare.
Det är tre stycken med 11 brännare i. Man gör 33 skivor per gång om alla fungerar. Det är ju ibland klistrat etiketter och packat skivor och ibland svarar telefonen när folk undrar något som inte de vet och ja, lite allt möjligt. 1982 började jag här kan man säga då, när folk var sjuka och så som lite extra. Sen 1988 har jag varit fast anställd här på halvtid, så det har ju hänt mycket dessa år.
Du var inte med på rullbandens tid i alla fall?
Halvt om halvt, för att alla inläsningar gjordes ju på rullband, så då var jag med som tekniker och skötte det på den tiden. Så att, men det var innan tidningen såg ut så här, då var det en klipptidning, alltså 2 nummer per vecka. Så det var på ett helt annat sätt, och då skulle kassetterna avmagnetiseras och spolas tillbaka. Och det var en massa fler moment på den tiden mot nu. Men det är bara CD-skivor att bara lägga i. Och först ska de ha textskivorna nu och sen ska de brännas och sen ska packas. Det är...
Och läsarna skickade tillbaka kassetterna och sen avmagnetiserade ni dem?
Ja, så gick de så länge de gick. Ibland gick de en gång, ibland gick de jättemånga gånger. Det var helt beroende på hur det var. Kvaliteten och hur de blev behandlade. För posten har aldrig varit snäll mot någonting någon gång. Så att det hände även där att det var krossat på den tiden.
Och din efterträdare heter...
Khaled Amairi.
Du känner också igen det här med kassetter. Du berättade för mig att du har lagat, tejpat ihop kassetter i ditt gamla hemland.
Ja, jag gjorde så ibland. Till exempel när kassetter blev trasiga. Och jag öppnar den här kassetten och kollar på vilket sätt kan man lösa den här problemet. Den här bandet är jättelångt och man måste kolla vilken del av bandet trasig och man måste klistra för att bli inte helt fungerande, men så.
Och vad var det på kassetten?
Böcker från universitetet. Eller böcker från skolan till exempel i Damaskus i Syrien.
Och nu har du tagit över efter Rune.
Det livet, en går och en kommer. Och Rune var en jätteviktig person för mig. För att när jag träffade honom första gången, han var jättetrevlig, hjälpsam med mig. Jag började praktisera här i början av mars och han förklarade det här jobbet. Han lärde mig hur kan jag kopiera skivorna, hur gör han och så. Jag kan säga att jag lärde mig mycket av honom. Och i juni började jag anställd här och jag hoppas klara allt.
Fantastiskt, jag tackar så väldigt mycket Karl för att du... Och tagit emot vad jag har försökt att lära dig. Jag är jätteglad för att... Och hoppas säkert att det ska gå bra för dig här.
Ja, det är bra.
Det
gick, ja det går.
Okej, det är bra.
Det går.
Det är bra.
Reporter var Dodo Parikas.
Öppnat och stängt. I Lund har broder Jakob fått en syster. Det vill säga bageriet har öppnat en glassbar i lokalen bredvid som heter Syster Jakobs glass. Kulglass i italiensk stil och mjukglass erbjuds. Och adressen är Klostergatan 11 med en liten uteservering utanför. I Helsingborg har floristen Floristmakeriet flyttat från Tågaborg till CU på Clarion Hotel. Adressen är Kungsgatan 1 precis innanför hotellets entré. I Malmö har tebaren Bobla flyttat från köpcentret Mittmellan, där den legat sedan förra året, till Södra Förstadsgatan 86. Och som namnet antyder går att få sitt te gjort på bubbelvatten och med väldigt många olika smaker och konsistenser. I Malmö har den franska bistron Le Gourmet stängt efter 2 år på Frisgatan 14. Där har istället den danska bistron Fris 14 öppnat. Enkla rätter med närodlat och säsongsbetonat står på menyn. De är öppet onsdagar till söndagar.
Evenemangstips. I växthuset på Backagården som ligger mellan Löderup strandbad och Kåseberga arrangeras kvällar med titeln Live under druvorna. Fredagen den 12 augusti uppträder komikern Magnus Bettner klockan 20. Samma tid den 17 augusti gästar scenen av sångaren och skådespelaren Jonas Närbe med föreställningen Shakespeare möter Österlen. Den 20 augusti 18.30 blir det spansk afton med flamenco. Och sist ut för sommaren är ännu en komiker, Anders Ankan Johansson. Klockan 20 den 25 augusti. Biljetter till den spanska aftonen kostar 595 kronor inklusive mat och kan bokas genom att ringa 0706 53 05 49. Övriga biljetter kan köpas via Ticketmaster och kostar mellan 395 och 460 kronor inklusive mat. Telefonnumret till Backagården är 0411 52 61 12 och adressen Östra Kustvägen 987 i Löderup. Eskebergafestivalen i Hästveda äger rum på lördag den 13 augusti mellan 12 och 24. Inleder gör indiebandet Kattpiss från Kristianstad 14.30. Klockan 17 är det dags för Baltasar att framföra sin hyllning till Peps Persson. 18.30 spelar The Local Egits irländsk folkmusik på skånska. 20.00 intar Erik Högberg trio från Hässleholmscenen. 21.30 är det dags för Rolling Stones coverbandet Stenen kryper. Och sist ut är Flower Power bandet Children of the Sun som består av 4 kvinnor och 2 män från Arvika. Klockan 23 börjar de spela. Inträdet kostar 350 kronor och besökare under 15 år kommer in gratis. Men alla under 18 måste vara i målsmans sällskap. Biljetter kan köpas på plats eller förbeställas via e-post till hakan.bygdo@hotmail.com. Till denna adress går det också att skriva för att ställa frågor och få vägbeskrivning. I Hembygdsparken i Ängelholm blir det sommarglitter söndagen den 14 augusti klockan 19 med livemusik, allsång, show och artister. Anna Dror från Teater Sann och Jessica Yngvesson arrangerar och biljetter från 180 kronor säljs av Nortic. Heljaps församling arrangerar en festival i Asmundtorps kyrka. Söndagen den 14 augusti spelar folkrockbandet West of Eden musik av Evert Taube. Tisdagen den 16 blir det jazz med 12an Big Band och torsdagen den 18 augusti konsert med operasångaren Rickard Söderberg, Over the Rainbow. Alla dagar klockan 19 och det är fri entré. I den gamla spritfabriken Spritan i Ödåkra i Helsingborg blir det jazzfestival den 19-20 augusti. Den norske saxofonisten Petter Vettre uppträder klockan 14 på fredagen och på lördagen 16.10. Den sicilianske dragspelsvirtuosen Roberto Gervasi spelar 19.30 på fredagen och på lördagen klockan 14. Festivalen gästas även av gitarristen Dave Blenkhorn från Australien som har en kvintett tillsammans med den amerikanske pianisten David Torkanowski som spelar 21.45 på fredagen och klockan 15 på lördagen. På lördagen uppträder även svenska Iris Bergkrans trio klockan 19. Tickster säljer biljetterna och ett endagspass kostar 433 kronor medan det kostar 633 för båda dagarna. För fullständigt program gå till festivalens hemsida ordakrajazzfestival.com. I Kävlinge är det en endags musikfestival den 20 augusti från klockan 14 i Silverforsen Folkets park. Adressen dit är Dalgatan 22. Gitarrlegenden Janne Schaffer står på scen 16.45 och klockan 19 uppträder Thomas Dileva. Syntduon Glashus avslutar kvällen 21.50. Det är gratis inträde. På idrottsplatsen Ölyckevallen i Löberöd är det stor loppmarknad den 20 augusti mellan 12 och 15.30. Det är även auktion 13.30. Det kostar 30 kronor inträde och arrangör är Löberöds IF. I Anderslöv på Söderslätt är det marknad den 20 augusti mellan 9 och 16. Med bland annat musikuppträdanden, tivoli, knallar och öltält. Örknareds hembygdsförening i Lönsboda som tillhör Osby kommun arrangerar en veteranbilsträff vid bygdegården i Östra Flyboda den 28 augusti mellan 13 och 16. Förutom gamla bilar visas också motorcyklar, mopeder och traktorer. Det är gratis inträde och det serveras våfflor och grillad korv. Biljettinformation. Ticketmaster 0771 70 70 70. Nortic 0455 61 97 00. Tickster 0771 47 70 70. Kalendern för vecka 33 inleds med måndagen den 15 augusti då Stella och Estelle har namnsdag. Indien firar sin självständighetsdag och i år är det 75 år sedan landet blev fritt från det brittiska kolonialstyret. I samband med självständigheten delades det upp i två, Indien och Pakistan. Det är också nationaldag i tre länder, Kongo-Brazzaville, Liechtenstein och Sydkorea. I München i Tyskland inleds 25-årsjubilerande EM i friidrott som pågår hela veckan. Svensk storfavorit är förstås stavhopparen och världsrekordhållaren Armand Duplantis med ett nyvunnet VM-guld i bagaget. I Sverige är det skolstart i bland annat Östra Göinge, på Gotland och i Mora. Och under resten av veckan börjar sedan eleverna på de flesta grund- och gymnasieskolor runt om i landet successivt att komma tillbaka till plugget. Den amerikanske skådespelaren Ben Affleck fyller 50 år. Han fick sitt stora genombrott 1997 med filmen Will Hunting som han även skrev manus till ihop med sin vän och skådespelarkollega Matt Damon. Ett manus som de båda sedan fick ta emot en Oscar för. Därefter har Ben Affleck haft stora roller i ett 20-tal filmer. Bland andra Shakespeare in Love, Gone Girl och Batman-filmen The Dawn of Justice. Nyligen blev det klart att han kommer att spela Batman ännu en gång i filmen The Flash som beräknas ha premiär nästa år. Tisdagen den 16 augusti har Brynolf namnsdag och det är en högtidsdag för alla vitsare. Eftersom berätta skämt dagen infaller detta datum. Onsdagen den 17 augusti är det Werner och Walter som har namnsdag och i Gabon och Indonesien firas det nationaldag. I Malmö samlas ekonomer, politiker, forskare och andra som är aktiva inom ekonomiområdet i kommunerna på konferensen COMEC som äger rum på Malmömässan och varar i två dagar. Torsdagen den 18 augusti firar Ellen och Lena namnsdag. Den socialdemokratiske politikern Bosse Ringholm fyller 80 år. Om han kommer att bjuda på tårta eller ej är inte känt, men däremot är han själv känd, bland annat för att han tillhör den skara svenska politiker som utsatts för så kallad tårtning. Händelsen då en okänd person kom fram och kastade tårta på honom inträffade 2001 i samband med att han i egenskap av dåvarande finansminister skulle presentera regeringens budget. Bosse Ringholm var finansminister från 1999 till 2004 och han var även vice statsminister under några månader 2006. Hans senaste politiska uppdrag var som suppleant i Riksbanksfullmäktige mellan 2010 och 2014. Och kanske kommer han att fira födelsedagen med en surströmmingsskiva, vilket i så fall passar bra, eftersom surströmmingspremiären infaller denna dag. Fredagen den 19 augusti är det Magnus och Måns som är namnsdagsbarn. Det är Afghanistans nationaldag och i Norge är det flaggdag eftersom kronprinsessan Mette Marit har födelsedag. Men nästa år blir det troligtvis ett större firande, för då fyller hon 50. På Ullevi i Göteborg är det dags för den första av Håkan Hellströms efterlängtade konserter. Ursprungligen skulle han ha spelat på sin hemmaarena i augusti 2020 för att fira 20-årsjubileum för debutalbumet Känn ingen sorg för mig i Göteborg, men blev tvungen att skjuta upp 2 år i rad på grund av pandemin. Den omåttligt populära popsångaren ger 4 konserter som i stort sett är utsålda allihop. De övriga datumen är 20, 26 och 27 augusti. För 100 år sedan återinvigdes Drottningholms slottsteater. Den var klar 1766 och byggdes ursprungligen för drottning Lovisa Ulrika. Men efter att hennes son Gustav III dog 1792 föll teatern i glömska. Den sov en törnrosasömn ända till 1921, då litteraturhistorikern Agne Beijer upptäckte den och såg till att den renoverades. Numera tillhör den världsarvet Drottningholm och är unik så tillvida att det är den enda 1700-talsteatern i världen som fortfarande regelbundet använder originalmaskineriet. Varje år mellan maj och september framförs olika föreställningar där. Och just nu står Antonio Vivaldis opera Il Giustino på repertoaren. Lördagen den 20 augusti är det Bernhards och Bernts namnsdag och det är Ungerns nationaldag. Det är 100 år sedan den första separata olympiaden för damer hölls. Den ägde rum i Paris och idrottare från 5 länder deltog. Dessa olympiska spel för enbart kvinnor fortsatte sedan att hållas fram till 1934. De samkönade olympiaderna har dock länge fortsatt vara dominerade av män. Och när sommar-OS hölls i London 2012 var det första gången alla deltagande länder hade både kvinnor och män i truppen. Ett idrottsevenemang som är öppet för alla är cykelloppet Ringsjön runt. Den som vill vara med kan välja mellan att cykla 3,5, 6,5 eller 12,5 mil runt Ringsjön, mitt i Skåne i Hörs kommun. Loppet har varit inställt på grund av pandemin 2 år i rad, men körs nu för 54:e gången. Söndagen den 21 augusti är det dags för Jon och Jonna att fira namnsdag. Kim Andersson, alltså inte skådespelaren utan den skånska handbollsspelaren, fyller 40 år. Han föddes i Kävlinge och har spelat för en rad olika klubbar, både svenska och internationella. Sedan 2015 hör han hemma i Ystads IF och i år blev han tillsammans med sitt lag svenska mästare. Kim Andersson var också landslagsspelare i 18 år. Och när han slutade för 3 år sedan hade han gjort 240 matcher i den blågula tröjan. Han har utnämnts till årets handbollsspelare i Sverige 3 gånger. Världens entreprenörer firar sin dag, liksom alla pensionärer. Och om de vill kan de fira med en grogg, eftersom den drycken också högtidlighålls denna dag. Det är till minne av en händelse i engelska flottan den 21 augusti 1740, då manskapet fick order att blanda ut sin dagliga ranson av rom med vatten.
Den regionala delen av anslagstavlan börjar med en inbjudan från SRF Skåne till Vannås skulpturpark söndag den 28 augusti klockan 11-16. I år möts vi av nya utställare men stöter även på gamla bekanta som vi sett innan. Vannås var en spännande borg från 1400-talet som blev gods och slott. Nu är det en privatbostad för familjen Vaktmeister i 8:e generationen. Och Vannås konst är en skulpturpark och ett centrum för konst och lärande som drivs av en ideell stiftelse. Konst visas i bokskogen vid parken och i utställningshallar. Och i landskapet finns ett 70-tal konstverk skapade särskilt för platsen. Programmet klockan 11.30 blir det guidad visning i skulpturparken. Och 13.15 lunch med linssoppa med kaffe, te eller ett glas must. Har du allergi eller specialkost, även om du inte har det, så skriv med det i anmälan. Efter lunchen har du egen tid till att fortsätta strosa bland skulpturerna i parken, titta närmare på konsten i konsthallarna, besöka shoppen och ta en fika i restaurangen innan din bil kommer. Har du rörelse- eller hörselsvårigheter eller behov av ledsagning? Eller har du ledarhund? Vid behov av ledsagning så tänk på att ledsagaren kommer att hjälpa åtminstone 2 personer. Har du behov av hjälp utöver vanlig ledsagning så ta med en egen ledsagare. Det kan exempelvis gälla hjälp vid toalettbesök eller hygien. Avgiften är 200 kronor för medlemmar. Barn mellan 0 och 6 år går gratis. 7-12 år går till halv kostnad. Och då ingår lunch, eftermiddagsfika, entré och guide. För icke-medlemmar blir det faktiskt pris. Betala till Bankgiro 484-0989 eller Swish nummer 123-312-6299. Glöm inte att skriva ditt namn och Vannås. Vill du ha inbetalningsavi så säg till när du anmäler dig. Boka bilen till Vannås i Knislinge. Den ska vara framme klockan 11 och hemresan kan du boka till klockan 16. Som vanligt stannar vi kvar tills alla bilar har kommit. SRF Skåne står för reskostnaderna efter att kvitton inkommit senast 3 månader efteråt samt endast inom Skåne. Bor du utanför betalar vi bara för kostnaden från länsgränsen. Anmälan sker till SRF Skåne på telefon 040 777 75 eller via e-post till skane@srf.nu senast den 19 augusti. Bekräftelse och deltagarförteckning skickas ut efter sista anmälningsdagen. Välkomna önskar SRF Skåne och arbetsgruppen Kultur. SRF Ängelholm Båstad bjuder in till turfiske på Öresund och alla SRF-medlemmar i Skåne är välkomna. Den 22 september klockan 13 styr turfiskebåten MS Linda ut från Nyhamn i Landskrona ut mot djuphålorna vid Ven. 2 extra matroser tar hand om oss och byterna, rensar och filerar dem åt oss. Vi börjar med lunch med varmrökt lax och potatissallad. Bindande anmälan och betalning sker till Marianne Jönsson i SRF Ängelholm Båstad. E-post mariannejonsson95@gmail.com eller telefon 070 710 45 79 senast den 5 september klockan 12. Kostnaden är 250 kronor och havsfiskeutrustning ingår. Betalning sker till Bankgiro 5972-8915 eller Swish 123-130-7214. Distriktet betalar resan för alla medlemmar utanför Ängelholm Båstad till Nyhamn i Landskrona. För Ängelholm Båstads medlemmar betalar vi själv reskostnaden. Turfiskebåten är chartrad och endast SRF-medlemmar och ledsagare får åka med. Ange om du behöver ledsagare. Egen ledsagare betalar samma pris som medlem. Och mer information kan man få av aktivitetsansvarig Jan-Olof Asp på 070 554 36 28 eller via e-post till jan-olof.asp@outlook.com. Varmt välkomna! Den lokala delen av anslagstavlan är idag mycket lokal. Den innehåller bara inbjudningar och meddelanden från SRF Malmö Svedala och så några tillfälliga ändringar i kollektivtrafiken. SRF Malmö Svedala välkomnar först till dagverksamheten som kommit igång igen. Måndag den 15 augusti klockan 13-15 blir det tidningsläsning och eller frågesport. Och tisdag den 16 augusti klockan 13-15.15 blir det bingo. Vi serverar kaffe och smörgås eller kaka för 10 kronor. Och vi vill att alla anmäler sig till kansliet om man tänker komma. Senast klockan 10 samma dag. Känner man sig sjuk så stannar man hemma. Det är augusti igen och då ska vi såklart ha vår populära kräftskiva på föreningen på Wendelsfridsgatan i Malmö. Vi träffas fredag den 26 augusti klockan 18 för att knäcka en klo eller två. Det serveras också räkor för er som föredrar det. Efter det äter vi västerbottenpaj med sallad. Som medlem i SRF Malmö Svedala betalar man 150 kronor för maten och icke-medlemmar betalar 250 kronor. Vill man ha något att dricka så finns det till självkostnadspris. Avgiften betalar man in på Bankgiro 192 0771-9645. Eller så går det bra att swisha till 123-077-8050. Senast den 23 augusti. Behöver man inbetalningskort så meddelar kansliet vid anmälan. Färdtjänsthem kan beställas till cirka 21.30. Välkommen med din anmälan senast fredag den 19 augusti till kansliet. Och glöm inte meddela om du vill ha kräftor eller räkor. Hjärtligt välkomna önskar styrelsen. SRF Malmö Svedala bjuder sen in till en tipspromenad i Pildammsparken. Nu låter det dags att komma ut och röra på oss. Söndag den 28 augusti klockan 13 går vi en tipspromenad i Pildammsparken. Träffas gör vi vid restaurang Blom på Pildammsvägen 17 i Malmö, där vi delar ut tävlingskuponger. Därefter går vi runt dammarna och in i tallriken en bit och vidare till föreningens lokal. Det är en sträcka på cirka 1,5 kilometer. Vi har ingen brådska, utan var och en går i sin takt. Väl på föreningen blir det fika med kaffe och smörgås och också prisutdelning förstås. För detta betalar du 40 kronor och du kan göra det med Swish nummer 123-077-8050 eller kontant på plats. Berätta när du anmäler dig om du har någon allergi eller behöver ledsagare. Och du anmäler dig till kansliet på 040-25-05-40 eller e-post info@srfmalmo.se senast tisdag den 23 augusti. Har du frågor eller behöver avboka när inte kansliet är öppet så kan du ringa till Rolf på telefon 070-547-9729. Välkommen önskar styrelsen. SRF Malmö Svedala har också en politikerutfrågning. Kom till föreningen på Wendelsfridsgatan 13 i Malmö måndag den 29 augusti klockan 18 och lyssna på vad våra kommunala politiker har att säga inför valet. Samtliga partier som sitter i kommunfullmäktige är inbjudna. Vi i intressepolitiska gruppen har i förväg ställt några frågor som vi vill ha svar på. Även du får chansen att ställa din egen fråga till politikerna. Vi bjuder på kaffe och kaka och du kan beställa färdtjänst hem till klockan 20.30. Anmäl dig till kansliet senast tisdag den 23 augusti. Välkomna hälsar styrelsen. SRF Malmö Svedala har till sist också ett studieprogram med kurser som du kan delta i under hösten 2022. Cirklarna genomförs i samarbete med ABF. Keramik blir det måndags eftermiddagar klockan 13.45 till 17 med start den 5 september. Kursen hålls i ABFs lokal på Porslinsgatan 3-5. Du får lära dig att använda leran och dreja, eller kanske vill du hellre använda fantasin och trycka eller kavla ut leran till olika föremål. Priset för kursen är 450 kronor för 15 träffar och du betalar själv för den lera du förbrukar. En vävkurs väntar tisdag förmiddag klockan 9.30 till 12. Start i september på Porslinsgatan 3-5. Priset är 360 kronor för 12 träffar och materialkostnader tillkommer. Onsdag förmiddagar klockan 9.30 till 12 väntar vardagstips från den 7 september. Kursen byggs på SRF-materialet vardagstips för personer med synnedsättning och att man delar tips och erfarenheter i hemmet och i sin vardag. En uppskattad kurs för medlemmar som nyligen blivit synskadade. Kursledare är Britt-Marie Linné och Ulla-Britt Rönhage. Kursen hålls i föreningens lokal på Wendelsfridsgatan 13. Under kursen tar vi en fika med smörgås eller kaka för 10 kronor. Kursen är kostnadsfri och planeras att bli 8 träffar. Onsdag eftermiddagar klockan 13 till 15.30 blir en kurs i hemberedskap som startar den 14 september. Man vet aldrig när man hamnar i en krissituation. Vad gör om elen försvinner eller om vattnet slutar rinna i kranen? Om du hastigt måste lämna ditt hem? Om det plötsligt inträffar något oförutsett, hur pass förberedd är du då? Vår kursledare Lisbeth kommer att ha 5 träffar med tips på hur du kan förbereda dig på det oväntade. Kursen hålls i föreningens lokal på Wendelsfridsgatan och under kursen tar vi en fika. 5 träffar alltså och kursen kostar 150 kronor. Onsdag kväll klockan 17-19 hålls en kurs i engelska med start onsdag den 14 september. Vill du lära dig att ha lättare konversationer på engelska? Då håller vår ledare David en kurs som du är välkommen att anmäla dig till. Den hålls på Vändesfridsgatan. Kursen kostar 300 kronor och det är 10 träffar. Och vi tar en fika för 10 kronor. Torsdag förmiddagar klockan 9.30 till 12 är kursen aktuellt i litteraturen. Start 15 september. Kursen tar upp nya böcker som skrivits av både svenska och utländska författare och leds av Camilla Kronholm i föreningens lokal. Under kursen fikar vi som ovan. Priset är 300 kronor för 10 träffar. Torsdags eftermiddagar klockan 12.45 till 13.45 blir det medieyoga från den 25 augusti. Programmen består bland annat av medveten andningsträning, mjuka fysiska övningar, avslappning och meditation med ledaren Ann-Margret. Priset är 450 kronor för 15 träffar. Är du intresserad av en eller flera kurser? Anmäl dig till kansliet, telefon 040 25 05 40 eller mejla till info@srfmalmo.se senast fredag den 20 augusti. Vill du ha inbetalningskort på kursavgiften så meddelar du det vid anmälan. Före kursstarten så skickas bekräftelse ut. Varmt välkommen till en givande och trevlig kursgemenskap, hälsar styrelsen. Vi avslutar med några tillfälliga ändringar i kollektivtrafiken. Tågen först. Natten mellan lördag och söndag går inga tåg från eller till Helsingborg, eftersom Trafikverket ska utföra underhållsarbete där. Från den 13 augusti klockan 22.05 till söndag den 14 augusti 6.05 ersätter bussar alla inställda tåg. De flesta Öresundståg kör på en annan bana och stannar inte i Landskrona eller Helsingborg men gör extra uppehåll i Kävlinge. Busstrafiken så. På fredag startar Malmöfestivalen och redan i veckan ändrades mycket av busstrafiken. Framförallt kring Malmö C och Gustav Adolfs torg. Så mycket att vi inte heller denna gång får plats med allt. Ett tips är att fram till den 22 augusti klockan 4 undvika hållplatserna kring just de centrala platserna. Om man ska åka med regionbusslinjerna 150, 172, 175, Skåneexpressen 1 och 8 eller fjärrbuss eller flygbuss. Liksom stadsbuss 2, 4, 8, 10 och 47. Är inte det möjligt så finns Skånetrafikens kundtjänst att nå på telefon 0771 77 77 77. I Skanör bygger man sedan i måndags om hållplatsen Stefan Lövings väg läge A. Och de som åker regionbuss 100 och 300 hänvisas till en tillfällig stolpe cirka 130 meter bakåt bussens färdriktning på Västra Hallörsvägen. Så ska det vara till den 7 oktober klockan 15. I Hör är det marknad i helgen, vilket gör att hållplatserna Mejerigatan och Stenskogsvägen är stängda från den 12 augusti klockan 14 till klockan 22 på söndag den 14. Resande med regionbusslinjerna 444, 445, 469 och 470, liksom NO 1, 3, 4, 6 och 7 hänvisas till hållplatserna Hörs station och Gamla torg. För linje 444 däremot dras den senare också in. Och kvar blir då Hörs station. I Ängelholm har man börjat reparera Tegelbruksbron och fram till den 19 augusti klockan 16 får regionbussarna 503, 507, 510 och 511 ta en annan väg. Hållplatsen Rönnehallen är stängd med hänvisning till hållplatsen Rönnegymnasiet, cirka 500 meter västerut på Östergatan. Stängd är också Bruksgatan Östra och den ersätts av hållplatsen Bruksgatan som ligger 400 meter västerut på Östergatan. I Helsingborg har stadsbuss 7 hållplats Ystadgatan stängt fram till den 16 september klockan 15. Till dess ersätter hållplatsen Grännagatan som ligger 300 meter åt sydost på Sofiebergsvägen. Och till sist i Eslöv har stadsbuss 2 hållplatser Aprikosgatan och Kronovägen läge A stängt lika länge. Hållplatsen Kronovägen läge B ersätter. Och där var det dags att sätta punkt för veckans Skånes taltidning. Nästa nummer nästa torsdag den 18 augusti.
Skånes taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12, 211 45 Malmö. Telefon 040 673 09 70. E-post skanestaltidning@skane.se och hemsida skanestaltidning.se. Observera att CD-skivorna inte ska skickas tillbaka till oss. Såväl skivor som kuvert kan läggas i brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!